Du lyssnar på Höglandets närradio på frekvens 103,9 MHz och ett program från Missionskyrkan i Nässjö. Och det program du är välkommen till är lördags. Det är ett program som är timmeslångt och som innehåller den här lördagen i anfall med mig, Kristi Gustafsson, som ska dela mitt liv och delar av det som är min tro och kanske vad som har format den och blivit till den som jag tror att jag är idag. Jag har valt att fundera över livet och trons övergångar och dess människor. Jag har under mina år levandes människa funderat över övergångarna i livet. Och den har ju inte blivit mindre aktuell när jag har jobbat ett antal år inom ekumenia och missionskyrkan på regional nivå och får träffa mycket människor där. Men innan vi ger oss djupare in i detta så ska du få lyssna på en låt med Bengt Johansson, Jesus det skönaste.
Thank you.
Det var Bengt Johansson och Jesus det skönaste. Innan vi fortsätter i mina tankar och funderingar så ska jag väl ändå säga någonting om vem jag är och var jag finns just nu. Som sagt var Christer Gustafsson finns till vardags boendes i Fredriksdal strax utanför Nässjö. Och är sedan 2022 pastor i missionskyrkan här i Nässjö. Har varit på lite olika anställningsgrad, men från och med 1 augusti 2025, alltså förra året, så jobbar jag heltid här. Och numera är det också bestämt att jag kommer att vara kvar här. Så det är inte bara en tillfällig tjänst, utan jag kommer att finnas kvar här. Och jag ska göra en resa med dig genom mitt liv. Hur det har varit och hur det har sett ut. Och självklart så kommer allt inte med. Men jag kommer i varje fall att försöka dela delar av livet som har varit betydande och som har gjort skillnad i mitt liv. Jag är uppvuxen på landsbygden norr om Solberga. Och som liten bondpojk så fick jag följa med mina föräldrar till kyrkan. Mina två föräldrar, min mamma och min pappa, var troende och fanns med i någonting som hette Stengårds missionsförsamling. Ett litet klassiskt träkapell ute på landet som tidigare hade varit en skola. Där fanns mina föräldrar med, och under en tid så var min pappa ordförande i den här församlingen. Jag måste nog säga att jag hade en väldigt god uppväxt. Sen hade man ju tre äldre bröder att brottas med hela tiden. Men jag insåg ju ganska snart att det är en tillgång att vara minst. Därför att de äldre, de blir ju alltid tillrättavisade när någonting blev fel. Men som minst så klarade man sig ganska ofta, och inte sällan med föräldrarnas hjälp. Ja, men han är ju minst, nu får ni tänka på honom. Så det gjorde att det var inte så dumt att vara minst i en syskonskara egentligen. Så jag hade en ganska god uppväxt, måste jag säga. När jag då var i de här första 5 åren, 6 åren, så fick jag följa med till missionshuset när det var dags för söndagsskola och gudstjänst. Jag kan nog påminna mig om att det är vissa sekvenser som blir väldigt tydliga, och sen finns det väldigt, väldigt mycket som inte är lika tydligt från den här tiden. Men det var ju en klassisk söndagsskola. Och man skulle också kunna säga att det var en hel del klassiska söndagsskollärare också. Och det spände allt ifrån den klassiska lärarundervisningen framifrån med olika metoder och medel. Så försökte ledarna i söndagsskolan berätta evangeliet. Jag kan inte säga att det var särskilt mycket som fastnade. Det ska jag nog vara ärlig att säga. Men någonstans i det där så fanns det två äldre damer. Och de här två damerna hade en speciell gåva som jag lärde känna och som jag insåg att det där var roligt. När de två damerna kom, då var man alltid där. Och man lärde sig också efter ett tag att räkna ut när är det de här tanterna är med? Det gäller ju att se till så man är med och inte missar någon gång. Och det här ledde ju så småningom till att man klurade ut att vilka gånger man absolut inte fick missa. För det var då det stora hände. Ja, vad var då det stora som hände? Ja, i mitt fall så var det att de här två damerna, de hade en förmåga att fängsla barn på ett annat sätt än kanske en del av de andra hade. Och deras hemlighet, det var berättelser. För de här två damerna, de undervisade inte som vanligt framifrån någon slags katederundervisning, utan de satte sig ner med oss i en ring och så läste de berättelser eller återberättade berättelser. Och det var ju väldigt mycket mer spännande att få lyssna till hur de berättade berättelserna från Bibeln men också från det vardagliga livet. Och de här damerna, det blev det som någonstans så här i efterhand tror jag att det påverkade mig. Att jag fick en ganska god bild av kristen tro, eller framförallt vad kristen tro handlar om och om Bibelns berättelser. Det där var en tillfälle som gjorde att jag inte slutade söndagsskolan. Utan jag tror nog att vi var nog några stycken som var med ända upp till vi var 12 år gamla. Men då tyckte vi nog att nu var det nog faktiskt dags att göra någonting annat. Det var ingen stor grupp, men den där gruppen fick vara med om mycket. Under den där resan med de här två damerna. Och givetvis de andra också. Och det har, förstår jag nu, att det har satt sina spår. Därför att jag själv i vuxen ålder har förstått att det man uppfattar och det man möter i unga år, det ger avtryck. Och framförallt så inser jag också att människor som man möter livet igenom förändrar ens liv. Och därför så blev detta viktigt för mig att ta upp en sån här lördagsgång. Att det faktiskt är människor i livet som gör att kanske både livet och tron får utvecklas och gå framåt. Någon har sagt så här att det går åt ungefär 10 människor för att få en människa att komma till tro. Så jag blev ju tvungen att börja räkna lite på det där. Vilka människor har betytt saker och ting för mig? Och när jag började räkna så inser jag, ja, den där summan kanske inte är så dum. Att det behövs ett antal människor för att få människor att komma till tro. Vi stannar där i detta avsnittet. Och du ska få lyssna på en välkänd sång som egentligen heter Som när ett barn kommer hem om kvällen. Eller som den i det här fallet heter, Att komma hem. Och den framförs av Carola.
Som när ett barn kommer hem om kvällen och möts av en vänlig famn, så var det för mig. Stora rum, en plats. barn i Guds famn. Som när ett barn kommer hem om kvällen och möts av en vänlig famn.
Det var sången Att komma hem, eller som den kanske hette från början, eller heter Som när ett barn kommer hem om kvällen. De här perioden upp till min 12-årstid var egentligen inga konstigheter, inga dramatiska saker. Jag levde ett liv som jag trivdes med. Redan i unga år tyckte jag att idrott var roligt. Och som så många andra så var det ju fotboll. Det var det som man skulle spela. Och så gjorde även jag. Och jag spelade i en klubb som heter Bälaryds IK. Som ligger ännu lite mer norrut, nästan uppe vid Arneby. Och den här föreningen hade pojklag i min ålder. Och jag tyckte väl att det var ganska roligt. Och jag var ingen stjärna, det kan jag inte säga. Lite bollkänsla hade jag väl, men det var inga dramatiska stora saker. Utan jag tyckte väl ändå att det var kul. Men efter ett antal år, och tiden hade gått, och jag var väl kanske någonstans i 15-årsåldern när det var dags att konfirmeras, så hade jag ledsnat på fotbollen ganska rejält. Och jag ledsnade ganska rejält på lagidrotten. Framförallt för detta ständiga bortskyllningar på att alla skyllde på någon annan när det inte gick bra. Jag var ganska trött på att höra faktiskt gnället över att någon annan gjorde så att vi förlorade. Så det gick ett tag tills jag bestämde mig för att nej, jag ska inte hålla på med fotboll längre. I den vevan så var det ju, jag var nog i 15-årsåldern eller knappt det, så skulle det hemma på gården vara en orienteringstävling. Det vill säga att springa i obanad terräng och hitta små kontroller som satt utsatta. Och en av dem som stod för detta, han sa till mig: Du som är bo här, ska inte du vara med och springa en orienteringstävling? Och jag tänkte, det där kanske, det tror jag inte. Men efter lite funderande så bestämde jag mig för att, ja men det kan väl vara roligt att prova i alla fall. Springa tyckte jag var rätt roligt, så att det skulle jag kunna göra. Och så blev det. Jag sprang den där tävlingen och ja, det är klart att det var ju inte jättesvårt. När man kunde hela skogen som sin egen ficka. Där alla kontrollerna satt utsatta. Så jag kanske blev två eller tre i den där tävlingen och tänkte att nu har jag hittat grejen. Och jag är ju faktiskt bra på det här, för jag blir ju två eller tre. Det var ju, jag var ju bra på det här. Så gick det någon vecka och sen så skulle det bli en ny tävling. Men då var det inte på hemmaplan, utan då skulle vi åka iväg och springa någon annanstans. Och då var det inte lika lätt att hitta. Jag tror att jag hittade en kontroll och sen var jag helt borta och förvirrad. Och hittade inte tillbaka. Så till slut så fick jag bryta och gå hem bakvägen till målet. En otrolig förnedring att inte kunna genomföra hela loppet. Men så blev det. Men det där, den idrotten, den lockade mig. Den attraherade mig. Och framförallt fick jag tävla med mig själv. Inte med en massa andra, utan jag blev individidrottare och bara sprang för min egen skull. Någon gång ibland så hade man lagtävling. Så orientering blev min idrott. Och det blev också skidåkning som blev min idrott. Det tyckte jag var roligt. Men med den här tiden och den här stunden som var där och då, kanske någonstans mellan 14 och 17-18 år, då var inte kyrkan en viktig del för mig. Den var inte en större del av mitt liv, och jag tyckte att jag hade annat som var roligare. Och kanske också för att det fanns inte någon direkt verksamhet som man kände att åh, vad roligt det här var i kyrkan på landet. Så det blev inte mycket kyrka för mig förrän jag kom upp i 17-18 års åldern, när jag insåg att det fanns ju några som höll på med orientering och skidor som faktiskt gick till kyrkan också och som var aktiva i kyrkan. Och de här personerna bodde i Solberga och var med i Solberga missionsförsamling. Så jag började träffa dem mer. Jag började träffa dem utanför det som var idrott. Och vi möttes. Och plötsligt insåg jag att här fanns ju en mötesplats. Här fanns en annan övergång i livet. Där jag kanske skulle kunna hitta en plats i kyrkan igen. Så jag började vara med på tonno lite grann. I samma veva så fick jag också körkort. Och, ja, men livet var ju ganska trevligt. Jag kunde förflytta mig på ett annat sätt. Och bondpojken plötsligt fick se nya världar. Men så hände någonting i den där vevan. Alltså, jag fick frågan: vill du vara med som ledare? Och vi fick vara med, och jag fick vara med om en resa som jag nog aldrig kommer glömma. Men den resan ska du få lyssna till om en liten stund. Men du ska få lyssna på en grupp som inte existerar idag, men som fanns under min ungdomstid. En grupp från Lönsboda nere i gränsen mellan Småland och Blekinge. Och gruppen hette Free och spelade kristen musik. Men på lite annorlunda sätt. Det blev lite mer drag och lite mer riviga gitarrer och lite annan musik. Så nu ska du få lyssna på en låt som heter Leva livet med gruppen Free. We'll be right back. Då har du lyssnat på gruppen Free och låten Leva livet. Ja, efter att jag hade börjat hitta ny gemenskap så landade jag i Solberg missionsförsamling. Jag hade nog en tro, men den hade liksom inte tagit sig uttryck riktigt. Men tron fanns där. Och den tro jag hade, hade egentligen landat någon gång i min tonårstid. För jag var faktiskt på ett tonårsläger som tonåring. Och jag har starkt minne av ett gudsmöte på det där lägret som fortfarande kan leva kvar i mig och som kanske en av de mest enstaka företeelserna i mitt liv, då jag har upplevt eller i varje fall haft känslan av att Gud säger någonting. Vi satt på en andakt och när jag sitter på den här andakten så får jag en upplevelse av, jag kan inte säga att jag riktigt hör, men min upplevelse är att du ska tillhöra mig. Du ska tillhöra mig. Och det var ungefär där jag minns. Jag kan fortfarande peka ut platsen och jag kan nog till och med säga nästan exakt var jag satt. Men den där låg liksom gömd i dvala, den där upplevelsen, tills jag kom till Solberga och började hitta in i Solberga SMU. Det fanns två scoutledare där. Två ärrade scoutledare som sa till mig: ska inte du bli scoutledare? Jo, det vet jag inte, sa jag. Jag har ju ingen erfarenhet av att vara ledare direkt. Jag tycker ni att jag skulle fungera som ledare? Ja, det tycker vi nog, sa de. Och så blev det så. Och jag fick börja min bana som scout. Men jag hoppade över själva egna livet som scout. Utan min första tid som scout, det var som ledare. Och inte anade jag väl då att jag skulle få jobba med scout i mitt liv. Men det kommer vi till senare. Så jag fick vara med och vara scoutledare. Och parallellt med det fanns jag med i tonårsarbetet. Och de här människorna som fanns runt omkring det här tonårsverksamheten, de gjorde skillnad. Det var de här människorna, både i scouterna, i tonårsarbetet, ledare, som hjälpte mig genom de här övergångarna i livet. Att gå från att vara barn till att vara tonåring, från tonåring till att bli ledare och så vidare. Det är alltid så att det finns människor som leder en vidare genom olika saker. En kväll, en vinterkväll, jag vet varför det var vinter, därför att det var 2 dagar efter att jag hade fått körkort. Det vill säga den 25 januari 1985. Måste det bli? Ja, så blev det. Jag född 67, 77, 87 minus 2, 85. Då sitter vi på en tonårssamling nere i Anneberg. För tonårsarbetet var gemensamt med Solberga och Anneberg. En av ledarna tar mig avsides och tittar mig stint i ögonen och säger: nu är det väl ändå dags? Och jag kan inte riktigt förstå, hur menar du? Ja, men jag ser ju att du har en tro. Är det inte dags att bekänna den? Och där och då, under en tonårskväll, så får jag bekänna min tro. Och jag får vara med om att en tonårsledare lägger händerna på mig och ber för mig. Och jag får bekänna att jag är kristen. Det där var en liten märklig tid i början. Hur skulle det här bli? Hur skulle jag hantera det här? Men det där var början på någonting som jag aldrig trodde jag skulle få vara med om. Och som jag fortfarande har djupa bestående minnen av. Under en tid i de där åren, någonstans kanske runt 20-årsåldern eller lite innan och lite efter, så var det en märklig tid i den här bygden bland ungdomar. Och vi fick se många ungdomar komma till tro. Och särskilt en kväll när vi hade ett ganska anspråkslöst ungdomsmöte. Och ja, det kanske inte var den bästa sången. Och det kanske inte var allt var tillrättalagt för att människor skulle verkligen bekänna sin tro. Men när Gud är ofärdig, då bryr han sig inte så mycket om former. Utan när han gör det, då händer det. Och den där kvällen fick vi se ett tiotal människor komma till tro. Och man kan säga att vi levde i en tid av en ungdomsväckelse. Och vi var någonstans mellan 20 och 30 ungdomar som mest. Och mitt i det här fick jag finnas med som ledare tillsammans med några till. Vi var lite äldre än de andra. Men vi fick vara med som ledare. Ja, det kanske underlättade att vi hade körkort också. För vi kunde ju bege oss ut på olika äventyr. Men en fantastisk resa att få vara med om när Gud gör saker i människors liv. Det där var en period som jag för alltid kommer att bära med mig i livet. Och framförallt tonårsledare som aldrig sa, det där får ni inte göra, det där är dumt, det där ska ni inte hålla på med. Utan det vi fick uppleva var att ledaren sa, vet du vad, det kanske inte var det bästa, men vi backar upp er ändå. Det vill säga människor som var beredda att göra det där lilla extra för att vi skulle få ha en gemenskap som präglades av att Gud fanns där. Vi fick göra massa roliga upptåg på den där vägen. Och framförallt fick vi uppleva hur Gud gjorde saker. Det där är ju någonstans 80-tal vi pratar om nu. Då var det ju så att musiken, den kristna musiken, övergick ju ifrån att vara Samuelssons och kanske lite annat till att vara lite mer hårdare och lite mer rivigare tongångar. En grupp som existerade och som lyssnades på ganska mycket då var gruppen Jerusalem. Och nu ska du få lyssna på en låt som heter Ständig förändring. Och håll i hatten, för nu blir det hög volym och ylande gitarrer, så vet du vad som väntar. Ja, det där var gruppen Jerusalem och ständig förändring. Ja, så fortsatte mitt liv. Och jag hade redan i unga år, jag var en sån här som var ingen vidare i skolan. Men mitt liv blev så att jag började jobba i skogen som skogsarbetare som direkt efter årskurs 9. Det var kanske inte det bästa jag gjort utifrån hur kroppen tyckte eller ville med detta. Men det blev så blev mitt liv. Och där hamnade jag. Sen så småningom så hamnade jag och fick köra en skogsmaskin. Och jag tyckte att livet var fantastiskt. Jag hade min tro. Jag hade min lägenhet. Jag levde mitt liv. Och trivdes fantastiskt med mitt liv. Men så kom en av de kriser som vårt land drabbats av. Och jag blev arbetslös. Och detta var våren 1993. Och jag var inte tillfreds med detta och tänkte att hur ska detta gå? Men hade gått och tänkt och funderat på att om det uppstår en möjlighet, då vill jag gå på bibelskola ett år. Bara för egen skull, inte med några andra avsikter, utan bara ett år skulle jag ge av mitt liv för att lära mig mer om bibel och kristen tro. Och så blev det. Jag sökte och kom in på Kortebo-skolan utanför Jönköping som var Svenska Alliansmissionens bibelskola och pastorsutbildning. Och då kunde man läsa ett år och sen fanns också möjligheten de som ville bli pastorer att fortsätta sin resa. Och där gick jag ett år och tyckte att livet var ju... Det var väldigt trevligt att få uppleva det i sitt liv. Och det var en väldigt god tid det där året. Och när det började komma på vårkanten 1994 så blev jag inkallad på rektorns kontor. Och så säger han: "Jaha du Gustavsson, du har inte funderat på att bli pastor." Och jag tittade på honom och sa: "Nej, verkligen inte." Jag sa det, jag har 9 år i grundskola. Och jag är inte särskilt någon bra vass på studier heller. Och så tittar han på mig och så säger han: "Det stämmer allt det du säger. Men," sa jag, så säger han, "om du ska läsa till pastor så kommer du inte in på grund av dina studieresultat. Utan du kommer in på lämplighet." Och jag tänkte, nej men detta händer ju inte. Jag ska ju tillbaka till mitt liv som pastor. Eller som skogsmaskinsförare. Någon pastor, nej, det hade jag inte några funderingar på. Men tiden går. Och så blev det. Jag började som på pastorsutbildningen och läste ytterligare i 3 år och var färdig pastor 1997 och hamnade på min första tjänst i en krets i Fredriksdal, Äng, Esperyd och sedermera Källeryd. Och jag tänkte, det här, hur ska detta gå? Jag hade under tiden förärats med en fru och vi fick 2 barn. Och att vara kretspastor och ha kanske 2-3 gudstjänster varje söndag och sen ska man dessutom få ihop livet. Det blev lite för bra. Så runt nyår 2003 så bestämde jag mig för att säga upp mig från min tjänst som pastor. Och mer om det, vad som hände sen, kommer alldeles strax. Men du ska få lyssna till Frank Ådahl som sjunger En liten stund med Jesus.
En liten stund med Jesus, och vad den jämnar allt, och ge åt hela livet en ny och ljus gestalt.
Det var en liten stund med Jesus framförd av Frank Ådahl. Jag hamnade så småningom på SMU, Missionskyrkan Östra Götalands distrikt. Där jag var i 22 år som scoutkonsulent, som kontorist, som föreningsutvecklare, ja, massa olika uppdrag. Fantastiska år, och samtidigt så kände jag någonstans att det här kan inte vara för evigt. Och så blev det inte heller, för 2022 fick jag frågan om att bli pastor igen i Solberga, Flisby, Anneberg, i min egen hembygd. Och jag tänkte, det är aldrig någon som har blivit profet i sin hemstad tidigare. Skulle detta ske nu? Ja. Jag var tveksam. Men så föddes idén om Växtpool Nässjö. Att de här tre församlingarna, Solberg, Flisby, Anneberg, tillsammans med Nässjö skulle kunna bli ett samarbete. Och så blev det. Och där randades slutet på den här cirkeln. Att 2022 återvände jag igen till pastorstjänst. Det som jag trodde aldrig skulle hända. Men så blev det. Jag återvände till pastorslivet och är fantastiskt glad för detta. Jag har funderat mycket på det här, vad som händer och sker i livet. Jag har också, mina två eller våra två döttrar fick ju också med sig lite idrottsgena. Varav den äldsta fortfarande är aktiv. Hon hade en dröm om att spela ishockey, så blev det inte. Därför att när hon var liten så var det inte så mycket damishockey som det är idag. Utan det blev bandy. Isbandy som blev hennes liv. Och fortfarande är. Det som jag har funderat över är, när har jag min bortaplan? När får jag ha min tros bortaplan? Jag har brottats en hel del med den där frågan, därför att ganska snart med mina barns idrottande så hamnade jag in i banden som ledare. Och blev mer och mer insyltad. Och man kan väl säga att Skogsvallen blev mitt andra hem. Och la massor av tid för våra egna barns skull, men också för andras barn. Och det blev väldigt, väldigt mycket tid. Och rätt så snart så lär man ju känna andra människor. Och det visade, läckte ju snart att jag var pastor. Och jag fick benämningen pastorn på Skogsvallen. Och jag tänkte, men det var det jag kanske inte här för att jag ska vara pastor. Men jag insåg att det kanske ändå spelar roll. Att jag faktiskt får vara på en helt annan neutral plats för att få vara ett vittnesbörd för Guds rike. Det är inte så att jag satt och pratade med tro med människor varenda gång jag var där. Absolut inte. Men det ledde till att jag har fått ha ett antal vigslar. Jag har fått ha barndop och jag har fått vara med om saker. Det jag har fått berätta om min tro. Och det människor har kommit till mig vid något tillfälle där man inte mådde väl. Stora starka karlar. Elitidrottare som undrar, kan jag få prata en stund? Jag tror att det är livsviktigt att ha en trons bortaplan. Att inte bara ha sitt liv innanför kyrkans väggar. Utan att hitta vägar utanför. Men också noga samt vaka över att ens egen tro inte faller bort. Utan att den alltid får finnas med där. Nu ska du få lyssna till Det enda jag vet, framförd av Peter Hallström.
Det enda som bär, allting annat vacklar. Det är Guds nåd och hans barmhärtighet. All jordisk berömmelse och glans den slocknar. Sist jag står hos Gud i härlighet. Kristi blod, min synd, min skuld, den täcker. Enda jag har att lita till en gång är Guds nåd, Guds gränslöshet. Thank you.
Detta var Det enda jag vet med Peter Hallström. Den här sången har blivit ändå någon slags sång som jag känner mig väldigt väl i. Det var en av min pappas verkliga favoritsånger. Det enda jag vet, det är att nåden räcker. Och jag har tänkt en del inför den här sändningen att Gud har i mitt liv alltid verkat genom faktiska händelser. Förutom den här lilla tillställningen i unga tonårsår där jag någonstans ändå upplevde att Gud talade till mig, så har jag aldrig upplevt vare sig eldskrift på väggen eller några stora dramatiska andliga händelser. Men det jag har upptäckt är att i mitt liv så har Gud alltid jobbat när saker och ting håller på att förändras. Jag blev arbetslös. Gud ledde mig in på en ny väg. Plötsligt så får jag en fråga om att bli pastor igen. Det var verkligen inget jag hade tänkt och Gud hade inte sagt någonting om det innan. Och det öppnas en väg. Och hela tiden har mitt liv, och som jag tror min kallelse har varit att jobba i församling, handlat om att Gud faktiskt inte alltid talar i eldskrift. Det händer. Men i mitt fall har det alltid kommit genom att saker och ting har förändrats. Någonting har hänt. Och där och då i förändringen så har Gud varit där. Livet och trons övergångar och dess människor. Ja, jag har räknat ihop de människorna som har betytt mycket för mig och som faktiskt har gjort att jag är den jag är idag och på den plats som jag är idag. Och när jag räknar ihop det så är det 11 stycken. Så kanske ligger det något i det att det är många människor som tillsammans får vara med och leda en annan människa till tro. Det här var min väg, min livsväg till en tro och till den människa jag är idag. Och med det så vill jag avsluta med Johannes 3:16. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Jag tackar för mig och du har lyssnat på Höglandes närradio på frekvens 103,9 MHz och ett program från Missionskyrkan. Så önskar jag dig en välsignad dag.